I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Hej alla lyssnare, det är onsdagen den 15 augusti idag och ni lyssnar på USA-podden Sommar med mig Cecilia Schavar. För podden har liksom lite sommarlov även den här veckan, men nästa vecka är ordningen återställd för då är Sara Stenholm Pihl tillbaka som programledare. Fågelkvittret är borta från signaturen och de ordinarie korrespondenterna är på plats för då sänder vi från Kulturhuset i Stockholm. Eller hur, Anders Ask?
Ja, men det är inte riktigt som det brukar ändå. Just för att vi sänder från Kulturhuset och får vi påminna om att det blir först på torsdag podden kommer nästa vecka. Och den kommer bandas, eller inför publik om man är i Stockholm så kan man gå till Kulturhuset och se oss live 17:15 började på kvällen. Så att då är man välkommen. Annars så kommer väl podden släppas lite senare på torsdag kväll helt enkelt.
Precis. Inte onsdag alltså, utan torsdagen den 23 nästa vecka vid, jag skulle tippa på, 20:00-tiden. Ja, någonting sånt.
Jag hoppas folk står ut och väntar.
Ja, det hoppas jag också. Och jag hoppas att ni kommer till Kulturhuset, precis som du sa, Anders. Mm. Man kan ju förresten vara där redan från klockan 16 och titta på allt annat som vi har att erbjuda.
Ja, det är ju alla Sveriges Radios korrespondenter hemma i Sverige och flertalet av dem kommer finnas på olika scener i Kulturhuset från klockan 4, om jag minns rätt nu i hastigheten, och flera timmar framåt i. Mycket spännande att lyssna på. Även sånt som kan konkurrera kanske med USA-podden. Man vet aldrig. Vi får se.
Vi får se. Men man ska komma till USA-podden också, tycker jag. Mm. Karin Henriksson, hej. Du sitter också här.
Hej.
Kommer du komma och titta?
Ja, det måste jag göra, såklart.
Du är varmt välkommen. Du är ju författare och journalist och USA-expert. Sten Sjöström i Washington, hej.
Mm, hej, hallå, hallå på er.
Är det dina skälvande dagar i Washington nu?
Det kan man säga, eftersom man ska åka hem på söndag, så då är det nog väldigt skälvande just nu.
Hur har det varit den här sommaren?
Jag har varit här en väldigt kort tid och det har varit, får man väl säga, relativt lugnt, varmt och behagligt. Så jag kan inte klaga.
Hörrni, här i P1, för USA-podden hör ju faktiskt till P1 och Ekot, så har ju partiledarutfrågningarna börjat den här veckan. Men det är ju inte bara i Sverige som valfebern börjar ta fart på riktigt, utan även i USA, som vi har hört här i podden, så har ju kampanjandet och primärvalen varit i full gång sedan ett tag. Och igår skrev Demokraterna historia när Christine Hallquist, den första transsexuella kvinnan, valdes till Demokraternas kandidat i guvernörsvalet i Vermont. Och i Connecticut så kommer den första svarta kvinnan att kandidera till kongressen i november. Och även i Minnesota så vann Ilhan Omar sitt primärval och hon spås då bli den första somalisk-amerikanska kvinnan i kongressen efter valet i november. Så flera historiska resultat. Sten Sjöström, säger det här någonting om vart Demokraterna är på väg inför valet i november?
Ja, det säger väl någonting om vart de har varit på väg ganska länge. Men att de då, till skillnad från republikanerna, tar fram kandidater som representerar då olika minoriteter. På den republikanska sidan har vi en annan bild. Där har det varit tvärtom så att det var kandidater som på det ena eller andra sättet stod nära Trump som segrade i de här interna fejderna. Vi får ju komma ihåg att de val som var igår, det var inte några val mellan republikaner och demokrater, utan det var val inom partierna, primärval, när man skulle välja ut de som ska verkligen ställa upp i de senaste valen. Men på den republikanska sidan var det mer konventionellt och där var det då som sagt olika personer som hade en gott förhållande till Trump som ofta gick bra.
Anders Ask, det kanske säger någonting också om var någonstans de här valen hölls och hur det såg ut till exempel i Mellanvästern, där det väl var primärval också för Demokraterna och väldigt andra typer av kandidater där.
Ja, där var det ju andra lite mer traditionella demokrater, om man får uttrycka sig så, till och med lite gråa och tråkiga som de beskrevs, just för att Där är det ju till exempel då delstaterna Minnesota och Wisconsin där demokraterna tidigare var så starka, men där Hillary Clinton helt enkelt förlorade i presidentvalet 2016, och många menar att hon slarvade bort de missbedömde situationen och valvindarna i de delstaterna. Och nu försöker de då, har de nu tagit fram då i alla fall guvernörskandidater som mer är lite mer åt mitten, som kanske kan bemöta eller möta då den republikanska sittande guvernören i valen där. Så att där tror jag att det, och där blev det ju sådana traditionella kandidater som de fick fram på den demokratiska sidan, och sen hur det kommer arta sig i november, det får vi väl se. Men det är i alla fall två delstater där de satsar hårt demokraterna för att vinna tillbaka lite makt.
Mm. Karin Henriksson, du har ju precis skrivit klart en bok om vänstern i USA. Vad tänkte du kring det här valresultatet igår?
Ja, det visar ju det som mina vänner här har sagt tidigare, att det sker en förändring i det demokratiska partiet, och visst, det stämmer att några av dem var mer traditionella, men också att flera stycken är ett exempel på den här vänstervinden inom det demokratiska partiet. Det är liksom radikala kandidater, och många dessutom är kvinnor och som sagt minoriteter. Och det blir ju en ödesfråga nu framöver. Det vita USA mot det mer multietniska USA som ju Trump står på ena sidan av.
Vi pratade ju i förra veckan om det här väldigt överraskande valresultatet i ett distrikt i Ohio i förra veckan, ett fyllnadsval där det blev oväntat jämnt mellan den republikanska kandidaten och demokraten, trots att man trodde att republikanen Troy Balderson skulle vinna väldigt stort. Då förra veckan var faktiskt inte resultatet färdigt än. Sten Sjöström, hur gick det där till slut?
Lite pinsamt där. Vad jag vet så vann Troy Balderson till slut, fast som sagt med väldigt, väldigt liten marginal. Men någon får rätta mig om jag har fel.
Ja, men jag tror att det stämmer faktiskt. Och min nästa fråga var egentligen vad republikanerna gör för analys av det här. För Donald Trumps egen analys i alla fall verkar vara att skylla på John Kasich, guvernören i Ohio och hans forna motståndare i primärvalet 2016 inför presidentvalet förstås. För han twittrar att den väldigt impopulära guvernören i Ohio, John Kasich, att han skadade Troy Baldersons vinst då, som han skriver, genom att dra ner entusiasmen för honom. Har ni hört något mer om det där? Vad drar man för slutsatser kring hur det gick?
Ja, återigen då så hackar ju Trump på en av de egna. Och huruvida Kasich är impopulär eller inte kan man väl diskutera. Men han tillhör ju en falang i det republikanska partiet som inte Trump gör. Han vill ju föra mer mittenpolitik, trots att han var känd som en konservativ ledamot av representanthuset när han satt där, faktiskt i det distriktet om jag inte har fel.
Jag tror också att det var så. Ja.
Jag menar, det var samma distrikt. Men jag menar, det är väl en sak vad republikanerna säger officiellt och framförallt vad Trump säger. En annan sak vad man då möjligtvis internt, hur man tolkar det här valet. Och jag menar, internt måste det ändå tolkas som en varningssignal att i ett distrikt som de i det förra kongressvalet för 2 år sedan var fullständigt överlägset, visserligen då med en sittande kandidat, men ändå. Men nu blir det då himla jämnt. Det måste ju sända varningsklockor inom partiet, helt oavsett som sagt hur man tolkar det utåt.
Och en gängsanalys är väl också att det är just Donald Trumps impopularitet i många distrikt som kanske gjorde det svårare att vinna än vad man trodde.
Ja, men så är det väl. Jag såg för övrigt att i Florida, då, en av de här så kallade swing states, där hade de ju gjort en opinionsmätning. Nu har gått igenom där hur det står till egentligen i opinionen. Och där har man ju trott att det skulle kanske komma en blå våg, det vill säga demokrater. Nu vet inte jag om det var några, jag hittade inte. Jag tror inte Florida hade några primärval just i natt, va? Men det är mer allmänt så. Men den har liksom inte kommit riktigt enligt de här analyserna. Och man undrar då vad det är som håller på att hända i gruppen. Och man kan ju diskutera då hur starka är de här olika falangerna inom partierna. Är det, om för att förenkla, Bernie Sanders-falangen lite mer som vinner fram, tar framsteg inom demokraterna? Och hur är det egentligen mellan de som är riktigt stöttas eller stöttar Trump gentemot de som inte kanske som försöker distansera sig från Trump inom republikanerna. Jag tycker inte att den här bilden är glasklar än i något av partierna. Och så ska det kanske vara med tanke på hur stort valområde det är i USA och att det finns så många olika delstaters olika politiska vindar som blåser. Så att, men fortfarande tycker inte jag att det finns någon riktigt klar bild av detta.
Man kommer ju inte se det på riktigt då förrän i november när det är allvar. Ja. Och det som är intressant apropå det som Sten säger är ju också diskussionen. De här vanliga republikanerna, de som alltid har röstat på republikanerna, vad kommer de att göra nu? Mm. Och är det det stöd som Trump har, räcker det för att vinna när det kommer vara fler som är ute och röstar förmodligen? Mm.
En sak man kan se också om valet igår ändå, att det var väldigt högt valdeltagande, åtminstone i Minnesota och Wisconsin, då, två viktiga delstater. Och då var valdeltagande framförallt högt på den demokratiska sidan. Och det är naturligtvis någonting som de välkomnar, då, demokraterna, att de verkligen lyckades få ut många att rösta i sånt här primärval. Sen är det klart, många, det handlade om cirka 20% valdeltagande. Men för att vara ett sånt här val är det väldigt mycket.
Mm. Förra veckan så beskrev vi ju också hur demokraternas minoritetsledare Nancy Pelosi används av republikanerna i olika kampanjer. Och igår så kallade en talesperson för det republikanska partiet, Kayleigh McEnany, i Fox and Friends, ni vet Trumps favoritprogram på tv, Pelosi för den största gåvan till republikanerna sedan Hillary Clinton.
The message of Republicans is defeat Nancy Pelosi. Outside of Hillary Clinton, she is the single greatest gift to the Republican Party. Every single election, we tie Democratic candidates to her. It's why you now have more than 24 candidates running against their own leadership. It's remarkable. They're saying we don't want Nancy Pelosi. And these are Democrats across the country saying this.
Hon beskriver ju här också hur många demokrater säger att de vill byta ut ledarskapet i senaten. Karin Henriksson, vi fick lite frågor från några lyssnare efter förra podden. Bland annat så frågar Mia Fransén så här, varför är Nancy Pelosi så avskydd av republikaner i allmänhet och det republikanska partiet? Och Emma undrar också, eller hon säger, jag skulle vilja veta mer om henne och folks tankar om henne. Och har hon gjort eller sagt något speciellt som upprör folk så här mycket? Säger du?
Ja, hon är ju vad man brukar kalla för en äkta San Francisco liberal. Hon står ju för allting som republikanerna ogillar. Men framför allt så har man lyckats utmåla henne som en nästan socialist som var den som verkligen drev igenom Barack Obamas vårdreform. Det var ju tack vare henne. Hon var ju då talman i representanthuset och den mäktigaste kvinnan hittills i USAs historia. Och det är klart att det finns ett litet, hur stort ska jag inte säga, men det är klart att det finns ett mått av sexism i detta. Hon, det tas inte väl upp bland konservativa att en så... Ja, sen är hon ju dessutom självsäker och har haft hittills ett gott rykte internt därför att hon har varit väldigt skicklig på att samla in pengar till kandidater. Därmed har hon då haft många som har känt tacksamhetsskuld till henne. Men nu, hon är ju inte någon ungdom heller och nu tycker man kanske att det är väl dags att byta. Särskilt nu då om det ska ske ett generationsskifte överhuvudtaget i representanthuset med de här nya kandidaterna som vi har talat om, så det är kanske läge att byta i toppen också.
Men dessutom är det ju så att hon är ju väldigt rik, som många andra politiker. Och det är många som skyller henne för att vara skenhelig i sina ställningstaganden rent politiskt. Då, och att hon liksom visar det också på olika sätt, enligt kritikerna. Sen kanske man bara ska komma ihåg att vara talman i representanthuset, det är hon ju inte ensam om att hamna i den här rollen rent historiskt, att bli väldigt utsatt för kritik. För att den positionen har ofta varit en sån som blir symbol för det parti man representerar. Så även, jag menar, Paul Ryan och andra företrädare till henne har också efter ett par år, det finns liksom sån här statistik, såg jag, hur en talman för representanthuset tappar i popularitet efter ett par år. För man blir så symbolladdad för både motståndarna men också för det egna partiet och kanske då beskrivs som en bromskloss av de egna ibland. Va? Så att hon inte är ensam ur den aspekten, men däremot så kommer naturligtvis in de här förklaringarna om att hon är kvinna, att hon är framgångsrik och att hon är tuff helt enkelt. Alltså hon tar ju verkligen debatten hela tiden.
Ja, för just att hon
man
är lite...
tillägga också tycker jag att som sagt från republikanskt håll så uppfattas hon ju som då kanske socialist, som väldigt radikal, men samtidigt inom det republikanska partiet på vänsterflygeln så uppfattas hon ju också som en väldigt typisk representant för den här centerpolitiken som är förknippad med Clinton, så att hon också får kritik från det hållet av det skälet.
Men det här att det är många demokrater, det var ju till exempel demokraten som mötte Troy Balderson då i det här fyllnadsvalet i Ohio. Han, i hans reklamfilm gick han också ut och sa att vi behöver ett nytt ledarskap och sådär. Och det här var ju då ett distrikt där man kanske hade liten chans från början att vinna mot republikanerna. Är det den stora anledningen till att det är demokrater nu som kampanjar lite mot Nancy Pelosi, eller om man ska säga? Är det framförallt för att det är den enda chansen att vinna i lite republikanska fästen, eller finns det ett starkt motstånd i övrigt inom det demokratiska partiet mot henne?
Jag tror du har rätt i det som du säger, att det är ett plus då i de här valkretsarna. Men så vitt jag har förstått så är det ännu inte någon riktig revolt mot henne. Men det kanske blir i januari då när det nya representanthuset samlas. Men det får vi ju se.
Mm. Så det här, har hon gjort eller sagt något speciellt som upprört folk så mycket?
Det har hon nog gjort många gånger, tror jag.
Jag kommer inte på något.
Hon uttrycker sig lite speciellt också. Hon har väldigt speciellt sätt att tala på, lite stötigt. Så det kan nog vara att folk helt enkelt... folk retar sig på henne. Men som sagt, vad vi ser nu är väl naturligtvis någon gammaldags traditionell maktkamp och kanske ett missnöje med hur hon har skött sig de gångna två åren, huruvida hon har varit en effektiv motpol till Donald Trump.
Och sen är hon, som du sa från början, Karin, det här med att hon är ju väldigt tacksam att ha i det här läget, för hon är bra på att samla in pengar. Och det är enormt viktigt just nu, och inte minst inför detta mellanårsval. Så därför så kanske, jag menar, det är ju ingen som kommer ifrågasätta och utmana henne nu precis före valet. Men vi får väl se, som sagt, vad valresultatet ger.
Mm. Anders Ask, sitter du med något fun fact?
Jaha! Redan?
Mm. Ja.
Nej, men jag tänkte tidigare, det här, ibland vet jag att en del tycker att ja, men fun fact, det måste ju vara någon politisk koppling, och det kan det väl vara, men det kan ju också vara just fun fact. Men jag tänkte just på, vi pratade tidigare i somras om det här med hur presidenter semestrar och vem som tog längst semester och så här. Men överhuvudtaget resandet för amerikanska presidenter historiskt, det kan man ju också ge en bild av hur det har varit. Länge var det helt otänkbart att en amerikansk president lämnade USA. Alltså man reste verkligen inte utanför amerikanska gränsen, liksom USAs gränser. Det var Theodore Roosevelt var den första, som så mycket annat när det gäller honom, var han först med någonting. Och han, 1906, åkte han till Panama. Det var den första utlandsresan. Och inledningsvis så var det ju, överhuvudtaget reste man ju med tåg. Sen blev det ju så att man började flyga. Och i och med världskrigen, första världskriget, Woodrow Wilson var ju den som började flyga till Europa för att förhandla om fredsavtal och liknande. Sen kom det ju Franklin D. Roosevelt. Han flög ju även under andra världskriget och var den första som flög med jetplan, om jag minns rätt. Så att det här resandet har varit en väldigt... Och det där med plan, tänkte jag, jag lärde mig något nytt, det kanske ni visste. Det här med Air Force One... Vet ni vad det är egentligen? Alltså, är det ett plan som heter Air Force One?
Det är väl presidentens... Är det finaste planet i hela...
Nej, det är faktiskt så här att det är en beteckning, fick jag lära mig. Alltså, det vill säga att om nu säger att Donald Trump flyger med ett litet privatflygplan för två, vilket inte var, då blir det egentligen Air Force One om han är ute på ett officiellt uppdrag.
Så det är där presidenten flyger, helt enkelt.
Ja, och det har en förklaring som är lite... Det var nämligen så att innan de hade... Då hette den lite så här olika saker och fick oftast en vanlig beteckning som... normalt trafikflyg. Men då var det så att en av presidentens, och det tror jag var Eisenhower, tror jag var, när han flög så blev det nästan en olycka, för det var nämligen ett privatplan eller trafikflygplan och hans plan hade samma beteckning. Och då insåg de att presidenten måste få ha en egen beteckning.
Ja, det
beteckning.
Var ju opraktiskt.
Ja, och därför blev det Air Force One. Får jag bara dra en grej till apropå det här med resande, för det säger ju ändå lite politiskt det här med vilka länder olika presidenter, alltså de som har rest mest av alla presidenter, det är till flest länder alltså, det är Bill Clinton och George Bush den yngre. De har besökt över 70 länder under sina presidentperioder. Trump är hittills uppe i någonstans 20-25, tror jag, länder. Och vilka länder man åker till, det speglar ju ofta vilka frågor som är i fokus och toppmöten och sånt. Men om nu tänker jag lite frågesport till. Vilket land är det land som flest presidenter har besökt?
Kanada?
Ja, åt andra
Mexiko.
Mexiko.
Ja, men jag tänkte precis
Mexiko.
Säga Mexiko också.
Men det tyckte inte jag var så överraskande. Men däremot blev jag väldigt överraskad om vilket land som ligger på andra plats tätt efter Mexiko när det gäller presidenternas besök. Jag kan säga att det är en bit ifrån...
Är det i Europa?
Ja, det är Europa.
Tyskland?
Nej.
Det är England?
Det är Italien.
Italien. Mm.
Och då började jag undra, vad har man gjort så ofta i Italien? Och jag har inte närstuderat detta. Men det ger också... Men annars ser man just att vissa länder finns inte med på den här listan som över länder de har besökt. Men det blir ju mycket resor till Asien. Det blir till Latinamerika ganska ofta tidigare. Och Mellanöstern under senare decennier har varit väldigt vanligt.
Men Italien måste väl vara... G7-toppmöten och kanske också om man räknar in påven.
Ja, det kan, ja absolut. Det finns säkert.
Det är ju visserligen inte tekniskt i Italien, men det kanske man räknar så.
Jag lovar att jag ska gräva mer i
denna förklaring. Rättare sagt, åker man till Vatikanstaten så åker man förmodligen även till Italien.
Så är det kanske. Ja, det är mycket möjligt att det är förklaringen. För troligen är det så. Men i alla fall,
är det någon lyssnare som har svaret på det här så får man gärna mejla usapodden@sr.se. Varför är Italien på andra plats? Nej, tredje plats.
Nej, andra,
nej, andra plats var det. Mexiko först och sen Italien. Okej, hörni. I helgen så var det ju ett år sedan protesterna i Charlottesville, Virginia, där högerextrema grupper ju skrek rasistiska och nazistiska slagord och där en ung kvinna dödades när en man körde in i en folksamling då bland motdemonstranterna. Och det här som hände i Charlottesville och framförallt president Trumps reaktion på det här ledde ju till kanske en av de största kriserna under hans presidentskap. Och vi kan ju höra vad det var han sa som han fick så mycket kritik för.
I think there's blame on both sides and I have no doubt about it and you don't have any doubt about it either. You also had people that were very fine people on both sides.
Ja, det här har ni säkert hört många gånger. Det brukar ju spelas upp om och om igen. Han skyller ju här på båda sidor och säger att det var väldigt fina människor på båda sidor. Sten Sjöström, ska vi påminna lite om hur otroligt infekterad den här händelsen blev och vad det ledde till för diskussioner i USA?
Ja, det som hände förra året satte ju då verkligen ljuset på dels på de här vitmaktgrupperna, deras aggressivitet, och det påminner naturligtvis återigen då om rasismen i det amerikanska samhället, hur USA härstammar ändå från ett slavsamhälle och så vidare. Så det förde upp alla de här frågorna så att det bubblade upp. Sen i år då så ville ju de här vitmaktanhängarna återigen demonstrera i Charlottesville, men de fick ju nej till det, men istället så fick de då demonstrera i Washington, eller ha ett möte i Washington precis i närheten av Vita huset, och man sa då att det är deras rättighet enligt första tillägget då, yttrandefriheten, att vi kan inte neka dem att de får genomföra det här mötet. Sen kan man säga att hela det mötet, som mötet blev det en total flopp i och med att motståndarna mobiliserade så oerhört mycket starkare. Det var en stor folksamling som väntade i den här parken när de här vitmaktsanhängarna anlände, och de hade ett kort möte på ungefär 15 minuter och sen så dröp de iväg och eskorterade av polisen. Så för dem blev den här årsdagen en stor flopp, men hela den här frågekomplexet som allt det här kretsar kring finns naturligtvis kvar här i USA.
Och hur hanterade Trump det här i helgen, årsdagen?
Han låg väl ganska lågt, men han kom återigen med ett uttalande som återigen då har diskuterats väldigt mycket. Och kärnpunkten där var att han fördömde då, som han sa, all form av rasism. Och en del tyckte väl att det där verkade som att han försökte rätta till lite av det han sa förra året och var lite mer klar och tydlig. Andra på den demokratiska sidan mest då tyckte tvärtom att han nu bara fortsatte ungefär i samma stil. Att nu pratar om all form av rasism utan att peka ut just den rasism som vitmaktanhängarna stod för. Att han återigen försökte släta över det här. Så att man kan säga att alla tolkade det precis som man ville.
Men den här diskussionen tog ju trots allt fart efter det som hände för ett år sedan. Sen har det väl inte hänt så mycket i praktiken, men man ser ju nu, inte minst nog inför mellanårsvalet, hur det smyger sig in öppet, diskuteras, eller vissa kandidater tar väldigt tydligt ställning, använder mer en rasdiskussion än vad man tidigare gjort kanske på samma sätt, i alla fall de senaste valen. Och det är väl ett resultat, jag menar inte direkt av det som hände för ett år sedan, men att ändå hur samhällsdebatten går i USA. Och Jag tänker just på det att när det gäller vissa delstater och så, för att Hillary Clinton försökte ju spela lite det där, vad ska jag säga, om man nu får säga raskortet, men i alla fall ta upp den frågan i kritik mot Trump. Och det där menar ju då inte hjälpte henne utan kanske skälpte henne i vissa delstater där det ändå var så att det var en diskussion om vilken typ av, vad ska jag säga, den här vita identiteten. Jag vet James Carville, Bill Clintons legendariska strateg, sa ju det att det visade sig enligt honom då, enligt undersökningar, att det var ju fler då som identifierades som vita som sökte sig till Trump än non-whites som sökte sig till demokraterna. Jag menar, det är ju svårt att bevisa allt det här, men han tyckte det att det här får man tänka på som demokrat. Det är inte helt lätt att gå ut och markera väldigt tydligt och kalla Trump rasist och tro att man vinner val på det om man nu ska vara strategisk.
Mm. Det är ju helt klart så att rasfrågan är en fråga som har förföljt Trump. Kanske mycket sen Charlottesville för ett år sedan, som du påpekar, Anders, men egentligen sen han i sitt första tal när han annonserade sin presidentvalskampanj ju kallade mexikaner för våldtäktsmän. Och så, ville du...
Nej, jag bara kommer att tänka på också att man kanske ska nämna det. Alltså det finns ju nu det här med att de högerextrema rörelserna har ju på ett sätt försvagats, påstår ju många som studerar detta på plats i USA. De är ju inte lika starka, de är mer, de har svårt att dra in pengar, de är organisatoriskt i kaos, många av dem. De är inte så stora, men det är ju inte samma sak som att inte problemet finns kvar i det amerikanska samhället eller utanför USA för den delen.
Mm. Rent symboliskt kan man möjligen också säga att Trump inte har gjort så mycket för att liksom visa att han stöttar minoriteter. Det är ju väldigt få svarta i Vita huset och de här utnämningarna, det är ju nästan alla är ju vita. Mm. Ofta medelålders män.
Och apropå svarta i Vita huset.
Ja, jag tänkte säga det. Snygg övergång.
Ja, men precis, så har ju en stor fråga under veckan varit Omarosa. Ni vet, hon är ju en av få som egentligen är känd bara för sitt förnamn, ungefär som Madonna eller Cher. Kanske inga jämförelser i övrigt. Men Omarosa Manigault Newman var ju en medarbetare till Donald Trump under presidentvalskampanjen och fick en tjänst i Vita huset. Hon var den högst uppsatta, kan man säga, svarta personen i Vita huset, och blev ju känd under The Apprentice när hon medverkade i Donald Trumps reality-såpa. Och de har varit väldigt goda vänner fram tills att hon fick sparken från Vita huset i december, och den här veckan släpper en bok som heter Unhinged, som handlar om Donald Trump. Och vi kan höra lite hur det har låtit mellan Trump och Omarosa och hur det har låtit den senaste veckan.
Every critic, every detractor will have to bow down to President Trump.
Omarosa, she's a wonderful woman. You are amazing, okay? And I just want to thank you very much for everything you've done. She works so hard.
Donald Trump is a con and has been masquerading as someone who is actually open to engaging with diverse communities. But when he talks that way, the way he did on this tape, it confirmed that he is truly a racist.
Do you feel betrayed by Omarosa, sir?
Low life. She's a low life.
Trump kallar Omarosa här för typ en förlorare, och Omarosa säger i Meet the Press att Donald Trump är en rasist. Och det hon hävdar här är att det finns ett band, det här har ryktats om väldigt länge, att det finns på band från The Apprentice-inspelningarna där Donald Trump helt enkelt säger rasistiska saker, han använder N-ordet och annat. Och det här hävdar ju hon då att hon har fått höra nu, och nu vill hon liksom gå ut med sanningen i den här boken. Och det här har ju förstås öppnat alla fördämningar och fått lett till stora diskussioner i USA. Sten, hur har det låtit?
Det har låtit otroligt uppskruvat, åtminstone om man lyssnar på de här olika tv-kanalerna. Jag vågar inte säga hur det har varit liksom ute runt köksborden i de amerikanska samhällena. Men som sagt, tv har ju kört det här timme efter timme efter timme, och Omarosa själv då har ju framträtt väldigt mycket. Egentligen tycker jag väl, man kan väl säga så här, många har ställt sig, även som i princip är liksom positiva till henne, har ställt sig ändå frågande till många av sakerna i hennes bok, eller tyckte att den inte är riktigt underbyggd och man kan inte tro på allting, och hon har liksom ryktat att inte vara helt sanningsenlig. Det är ena saken, men det som vi kanske har mest väckt uppmärksamhet tycker jag, det är ändå Trumps ordval skandal när han har pratat om henne eller skrivit om henne på Twitter. Bland annat så kallar han ju henne i en tweet då för dog, för en hund. Och det där ser ju folk som liksom ett verkligen totalt lågvattenmärke, framförallt när det gäller då en svart kvinna. Det pekas då från de som försvarar honom att han kallar alla människor för dog och räknar upp 5-10 olika män som också har kallats för dog av honom. Men man kan väl ändå säga att det där är liksom, ja, det är helt enkelt bara sorgligt som han har uttryckt sig i det här sammanhanget.
Vi satt ju här i förra veckan i den här studion och pratade om hur han har kallat LeBron James och journalisten Don Lemon, hur han kallade dem för dumma. Och också diskussionen då om, är det bara svarta han kallar för dumma eller gör han det med andra också? Men återigen den här diskussionen om hur han, vad han kallar just svarta som han vill förolämpa på något sätt. Och jag har liksom en halv sida här med de här tweetsen som han har skrivit om Omarosa. Han kallar ju henne då förutom för hund, för wacky och deranged, galen och knäpp och ja, otroligt många andra förolämpningar.
Och inte smart, alltså han säger att hon inte är smart och att hon är elak. Så alltså det är ju snäll kritik om man, i sammanhanget, men han har ju verkligen tagit i där. Så att, jag kommer ihåg, jag bodde i USA när den här showen kom då 2004, och det var ju redan från början var det ju hon som var den stora i Apprentice första säsongen och var den enda som på något sätt fick en, hon vann inte tävlingen, men hon var den som enda som fick en fortsättning på karriären genom att vara, ja, hon redan då var det ju personen som alla älskade och hata för att hon var ganska arrogant mot de andra medtävlande och så, men tydligen fick hon Trumps öga, han gillade tydligen hennes stil även om hon inte vann i slutändan.
Och nu då så är det ju liksom, det är återigen så här liksom skräckkabinett runt Trump, att man säger att hon har verkligen lärt sig av honom. Det är två jämlika på sätt och vis som stöter ihop nu. Men sen kan man ju, vi brukar ju ofta ställa oss frågan, när kommer folk verkligen att reagera? Och man kan ju undra ändå vad USAs alla hundvänner säger om att presidenten, han är den första president som, i modern tid, som inte har något husdjur. Och det finns ju en anekdot om hans första hustru som hade en hund som tydligen hette Chappy och sa till Donald Trump att du får välja. Det blir Chappy och jag eller ingen av oss. Så han var tvungen då att säga, och sen så sägs det då att den här Chappy han skällde så fort Trump kom i närheten.
En annan twist i den här historien handlar ju om att Omarosa då spelade in när hon blev sparkad i Vita huset. Hon spelade in stabschefen John Kelly när han då gav henne sparken i The Situation Room av alla ställen i Vita huset. Och det här har ju hon fått mycket kritik för också, för att det kan vara liksom en säkerhetsrisk att spela in i The Situation Room och sådär. Men det är ju också intressant, för vi har ju pratat här om Michael Cohen, en annan tidigare liksom vän och kollega, Donald Trumps egen en advokat som också bandade Donald Trump. Sten Sjöström, att det är så många medarbetare som liksom bandar och spelar in saker kring Trump. Hur diskuterar man det?
Det har väl just tagits fram som så att säga, bevis på eller exempel på att väldigt många människor upplever situationen runt Trump som obehaglig, farlig eller som kan potentiellt utvecklas i någon riktning. Så därför gäller det att ha en backup i form av inspelning, att man har en slags försäkring på det sättet. Så att återigen, det speglar väl i så fall en ganska galen situation i Vita huset.
Plus att han är ju känd själv för att ha bandat. Så att det är en del som säger att det här med band är som en röd tråd i hela hans karriär.
Men sen har det ju då blivit den här diskussionen. Ja, dels är det ju det förresten att man pratar om paranoia överhuvudtaget i Vita huset nu. Vem har hon möjligtvis spelat in också? Det pratas ju om alla möjliga då som är rädda för att de finns på band, på hennes band just i det här fallet. Men just den här rättsliga efterspelet som det nu pratas om, har hon eller har hon inte skrivit på en sån här överenskommelse att hon inte får berätta vad som händer? Sån här, nu tappar jag
non-disclosure
agreement. Precis, alltså. Och det är ju lite olika, för att hon har tydligen inte gjort det när hon började jobba på Vita huset, säger hon själv i alla fall. Men hon gjorde det när hon började jobba för Trump-kampanjen hävdas det. Och nu när det kommer ett rättsligt efterspel så kommer ju det här komma fram också. Och vi får väl se om det kommer ännu fler, vad ska man säga, skvaller och läckor kring detta då.
Det lär det ju säkert göra. Man kanske också ska påminna om vad då ändå kritikerna mot henne säger här. Att ja. Hon har ju försvarat Trump efter att han har sagt oändligt många saker som han har blivit oerhört kritiserad för. Hon försvarade honom efter Charlottesville. Hon försvarade honom efter hela det här Hollywood- bandet där han pratade om vad han ville göra med kvinnor och sådär. Så varför var det så, är det så plötsligt så enkelt att kritisera honom såklart? Så att hennes trovärdighet är ju förstås också ifrågasatt.
Ja, och det är ju även...
Den enkla förklaringen är ju att hon vill sälja boken framför då de som står på Trumps sida i det här fallet. Bara en liten twist som man kan nämna. Återigen så ställs det naturligtvis väldigt många människor frågan, varför går Trump ut överhuvudtaget och tweetar så mycket om den här saken? För det är ju det som har gjort den här hela historien så väldigt stor här. Om han hade inte gjort någonting alls, han hade naturligtvis varit väldigt stor fortfarande, men den hade inte alls haft de här proportionerna. Och då är det många som helt enkelt tror att, eller menar att Trump kan inte hålla sig när han känner sig påhoppad på det här sättet. Måste slå tillbaka. Men som sagt, strateger tycker nog att han agerar helt fel.
Men en intressant sak med de här tweetsen är ju att han själv sen också twittrade att han vet att det inte är presidentlikt att helt enkelt gå på en då förlorare som han sen skrev, som Omarosa. Och att han faktiskt helst inte skulle velat göra det. Men att det är en modern form av kommunikation och att då the fake news media kommer att försöka göra då den här galningen, som han säger, trovärdig. Så därför måste jag. Och det här funderade jag på. Han har väl inte riktigt liksom erkänt förut att saker han gör inte är så presidentlika, eller?
Oj, inte vad jag kan minnas.
Kanske någon gång har han väl liksom... trätt tillbaka någon gång. Men inte ofta.
Ja, men han har ju ibland någon gång använt just det här uttrycket, så här har inte tidigare presidenter gjort, ja. Men så här gör jag på det. Men det är ju en typ av förklaring i alla fall.
Ja, hörni. En annan sak som han också har twittrat om under veckan, men som flera andra förstås också har rapporterat om, är ju att den här FBI-agenten Peter Strzok, som Donald Trump kallar för The Lovebird, ni vet han som fick lämna Mueller-utredningen efter att det uppdagats att han då skickat mycket kritiska sms om Donald Trump till sin älskarinna, också hon FBI-agent, nu har fått sparken helt och hållet från FBI. Sten Sjöström, varför får han sparken först nu?
Ja, ärligt talat vet jag inte riktigt varför det har gått så lång tid. Det är ju som sagt i slutet på det var redan förra året som han helt avsattes, eller fick lämna FBI, och nu så det har genomförts en utredning, det kan vara det som har tagit viss tid. Den kom visserligen då fram till att han inte borde avsättas, utan att han skulle suspenderas på vad var det, 60 dagar och bli degraderad. Men det är som sagt först nu då som han blivit helt sparkad, vilket naturligtvis från Trumps sida ses som en framgång, eftersom det är han som har hetsat mot honom under lång tid.
Ja, jag vet inte vad man kan göra för tolkningar av att det kommer nu. Alltså, det finns ju en del då som tolkar det som att det här är något som Mueller-utredningen också uppskattar, att han för att visa att vi håller alla rågångar fria nu inför att de drar ihop sig för att de ska presentera sina slutsatser. Men och sen har de väl varit, alltså FBI har varit under en politisk press, hur stark och så går ju inte att bedöma för oss. Men ja, det är lite konstigt eftersom det här är inte det beteende man normalt har inom FBI när det gäller sådana här överträdelser.
Eller så vill Trump helt enkelt hålla den grytan kokande. Han fick återigen chansen då att tala om the rigged witch hunt och så vidare.
Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa under veckan som gått? Eller ville du säga någonting om Brett Kavanaugh, Anders?
Nej, ja, jag tycker bara att det där är så spännande nu, eftersom den här hearingen med den tilltänkte kommande HD-domaren ska börja 4 september är det väl. Och att det nu är ett sånt bråk om hur mycket de som sitter och ska göra den här hearingen i kongressen, vad de ska få tillgång för, hur mycket av det han har skrivit. Och han har ju skrivit, det behöver vi ju prata om tidigare, att det finns ju nästan ingen jurist som har tyckt till, skrivit mycket böcker, utlåtande om olika domar genom tiderna. Och då är det vissa politiker, bland annat då är det ju senatorn Chris Collins, som har varit kritisk till att de tydligen får se ungefär 2% enligt honom, enligt Chris Collins, av allt det Kavanaugh har gjort. Och menar det här stressas på av republikanerna för de vill driva igenom det här innan mellanårsvalet. Och det har ju blivit en politisk strid kring detta. Och jag tycker att det är lite spännande att se hur de här, eller det kommer bli väldigt spännande att se den här hearingen så småningom. För att jag tror inte att Kavanaugh kommer få en lätt resa även om han troligen i slutändan blir godkänd.
Karin Henriksson, vad har du inte kunnat släppa?
Ja, det är ju som vanligt så mycket. Men låt oss säga att rubriken Church of Trump. Och jag tror det har varit någon tidigare som har talat om hur bra många amerikanska tidskrifter är. Och den här artikeln stod att läsa i The Atlantic och handlade om Trump-anhängare. Vad det är som gör att de håller fast vid honom. Och en tes då, som i alla fall inte jag hade sett tidigare, var att det finns ett religiöst inslag här. Att religiositeten bland den grupp som Trump vann i har sjunkit. Bland annat, och också att det i religionen i stort har blivit mer av en medelklass, övre medelklass fenomen. Och då känner de sig inte hemma. Och då är liksom dyrkan av Trump då ett slags en ny religion.
Sten Sjöström, vad har du inte kunnat släppa under veckan som gått?
Jag har faktiskt inte kunnat släppa de här 40 barnen i Jemen som dödades i ett saudiskt bombangrepp. Och det kanske inte låter som det har så mycket med USA att göra, men det har det ju i högsta grad, eftersom den här saudiska krigföringen i Jemen ju stöds till 100% av USA. Det är amerikanska flygplan, amerikanska bomber, det är USA som hjälper Saudi att hitta mål för sina attacker, och man lufttankar de saudiska flygplanen när de är på väg på sina attackuppdrag. Men det som jag tycker är intressant då är att det här kriget i Jemen har ju under lång tid varit extremt underrapporterat i amerikanska media. På många ställen nämner man det knappast alls. Men just det här anfallet har ändå väckt den här frågan. Och inte minst har det också, har jag i varje fall sett på både MSNBC och på CNN, så har man också tagit upp den här stora amerikanska uppbackningen av det saudiska kriget. Och det tycker jag är intressant att undra hur det kommer att få sin fortsättning.
Mm. Anders, vad har du inte kunnat släppa?
Ja, jag tänkte att jag skulle ha lite boktips idag igen. Jag hade det i början av sommaren, och just den boken tänkte jag ta upp igen, för då hade jag precis börjat den här av Sinclair Lewis, den här Sånt händer inte här, som han skrev på, alltså Nobelpristagaren, han skrev den på 30-talet. I och för sig då mot bakgrund av fascismen och nazismens framsteg i Europa, men han gjorde det då hur USA skulle kunna förändras efter ett demokratiskt val när en diktator tar över. Och det finns ju många som har dragit paralleller, ganska långtgående och lite osannolika i vissa fall, men ändå till vad som händer i amerikanska samhället och i Europa också i många samhällen idag. Och när jag precis satt och funderade det, då fick jag faktiskt ett litet trevligt mejl från en av våra lyssnare som hade hört det här tipset och hade läst boken, så att han skrev då att verkade spännande tyckte jag och fick tag i det enda exemplar som fanns att uppbringa på Göteborgs bibliotek. Har nu med stort intresse läst boken. Helt klart intressant och även relevant i vår tid, skrev den här poddlyssnaren som heter Emir Halalkic i Göteborg. Och det är ju kul att vi kan påverka dem och läsa lite, och speciellt i den här typen av böcker. Och det fanns en bok till som jag läste under sommaren, och det är den här omtalade Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead, som är en historisk roman om slaveriet i USA och verkligen tangerar det vi har pratat om mycket idag, nämligen rasismens historia. Och det handlar då om det nätverk som hjälpte slavar att fly till stater där slaveriet avskaffats. Den är väldigt spännande. Den är väldigt bra historiskt, alltså faktamässigt bra underbyggd. Den är hemsk. Den är brutal på många sätt. Och den ger också en större bild av just rasismen och varför det fortfarande också därför diskuteras så mycket i det amerikanska samhället än idag. Det här med slaveriets historia då. Och med tanke på det som hände i Charlottesville förra året, så är det ju verkligen den här eviga frågan, inte bara i USA, men just i det här fallet i USA. Så det är två böcker som jag verkligen rekommenderar att ni läser under hösten, och det har jag inte kunnat släppa.
Får jag bara säga en sak till apropå lästips? Mm. Vi har ju pratat jättemycket om Trumps Twitter, och han har faktiskt själv rekommenderat alla sina följare att läsa en artikel i just The Atlantic, där det är en intervju med en gruvarbetare som är glad över att jobben kommer tillbaka.
Och man kan ju, om man läser den här andra boken som Anders tipsade om, också mejla usapodden@sr.se, och så får ni gärna säga vad ni tycker. Jag har inte kunnat släppa det här uppropet som kommer imorgon, tror jag. I över 100 tidningar skulle det väl vara.
Ja, nu är den uppe i 200, såg jag någonstans. Men jag är inte säker på om det finns någon exakt siffror.
Nej, över 200 tidningar i alla fall, som där de då ska försvara journalistiken, och det är ju som ett svar då på Trumps angrepp på media, där han, som ni vet, har kallat media för folkets fiende och så vidare. Det kommer imorgon och det ska bli intressant att läsa det, helt enkelt. Men eftersom att det här är min sista podd som är programledare, så får jag ha två grejer. Och den andra saken handlar egentligen lite också om allt det som vi har pratat om i det här avsnittet, nämligen rasfrågan och Trump relation till svarta på ett sätt. För att Kanye West, som ni vet, har ju fått mycket och hård kritik för att han har stöttat Trump och sagt att han gillar honom på olika sätt. Och i veckan så var han med i en intervju hos Jimmy Kimmel och pratade lite om Donald Trump, och det lät lite så här.
You so famously and so powerfully said George Bush doesn't care about black people. It makes me wonder what makes you think that Donald Trump does, or any people at all. Why don't we take a break? We'll come back and Kanye West.
Ja, men och det här spreds ju som en löpeld och blev helt viralt efter den här intervjun, och man menade att Kanye West hade ingenting att säga, han hade inget svar på den här frågan om Donald Trump och om han egentligen bryr sig om svarta och sådär. Men jag tyckte att det där var lite orättvist faktiskt, för att han satt ju och tänkte och funderade där, Kanye West, på vad han skulle svara, och han själv har också sagt, twittrat efteråt att ja, men jag och Jimmy Kimmel hade en jättebra dialog, och jag har läst att alla menar att jag inte visste vad jag skulle svara. Men låt mig liksom förklara det här klickbetet då, att det var inte alls så, utan jag fick liksom inte en chans att svara. Och jag tycker att det här säger ganska mycket om det liksom samtalet, och kanske framförallt på sociala medier, om hur lätt det är att avfärda en person som Kanye West också. Han får ju mycket kritik från andra svarta och från sitt eget håll, och han får stöd av de som stöttar president Trump förstås, och Trump har också twittrat till hans försvar efter det här. Men jag tyckte det var lite talande över hur lätt det är också att klippa och klistra och sprida saker och sådär. Jag tycker man ska se hela intervjun om man vill skapa sig en egen uppfattning. Hörrni, nästa vecka som sagt är vi på Kulturhuset i Stockholm torsdag klockan 18.15. Då är ni alla varmt välkomna. Tack för idag och för den här sommaren. Karin Henriksson, Anders Ask, Sten Sjöström, tekniker var Heinz Wennin. Jag heter Cecilia Sjövar.